Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Peter Esse. Med mig idag så har jag Kristoffer Gullin. Hej Kristoffer.
Tjena dig Peter.
Tjena, tjena dig. Hur har din vecka varit?
Den har varit bra och den är fortfarande bra. Jag sitter här i Göteborg efter att ha åkt ner hit med en Audi e-tron GT. Spenderat lite tid på takterrassen där igår kväll med en öl och sen kaffe idag. Så att det är inte synd om mig. Hur är läget själv?
Ja, det är väl helt irrelevant. Jag hör ju att du har det. Jag menar, kör man Audi så måste man ju bo på hotell och sitta på takterrassen och dricka öl. Det är så gammalt.
Ja, det borde du veta något om.
Okej, okay. Ja faktiskt. Kul att du nämner det. Hej Kristoffer Rask!
Hej!
Hej! Vad härligt att ha med dig igen.
Ja, det är kul att vara tillbaka. Äntligen!
Ja, Kristoffer Rask från alltomelbil.se. Idag så ska vi prata om massvis med intressanta grejer såsom vilken säkerhetsfunktion i bilar som är mest meningslös. Vi ska prata om en rad nyheter om laddning som det så ofta är. Tesla har släppt en ny bil eller variant i alla fall. Kia EV9, denna bil som har varit med oss här i många, många avsnitt. Och vad är egentligen en GT-bil? Detta och lite till ska vi prata om efter vårt sponsormeddelande som även denna veckan är Greenly.
Veckans episod av Elbilsveckan presenteras av Greenly. Tre riktigt bra saker med Greenly. Det är bra för din plånbok, du får en monetär ersättning. Det är bra för miljön, vi undviker peak hours och slipper sätta igång Karlshamns oljekraftverk. Men det är också bra för samhället. Tillsammans kan vi balansera elnätet och ta tillvara på de resurser som redan finns. Kom igång med Greenly redan idag. Besök oss på greenly.com. Tack så mycket från oss från Greenly och nu fortsätter ett fantastiskt avsnitt av Elbilsveckan.
Vi har ju, som vi berättade förra veckan, hittat en massa kommentarer på Spotify. Vi har fortfarande inte hittat dem riktigt, men några har ju hittat och lämnat kommentarer och vi har publicerat dem. Men vi vet varken var de lämnas eller var de syns. Men ja, vi ser dem i alla fall i vårt interna system. Och en sak som kommenteras här efter avsnittet om Tesla, inte om Tesla utan alla avsnitt involverar väl Tesla. Men han heter, eller hon heter Tesla på Spotify. Och det var alltså efter avsnittet där vi hade med Daniel från Tibber. Och hen skriver, bra avsnitt förutom det Tibbers taleperson sa om Karlshamnsverket. Att de körde, för Sverige behövde det, de körde normalt 2-3 dagar på vintern när det är som kallas i Sverige. Och här så kan jag svara direkt och säga att det är delvis fel. De flesta har fel om det här. Vad kan man ju säga så här? Det där verket har ju slagit rot som en del av energidiskussionen. Och faktum är att Karlshamnsverket har också varit igång på sommaren. Men det som många inte vet är att Karlshamnsverket har inte dragit igång på de senaste 10 åren på grund av effektbrist. Utan det handlar om att de tjänar pengar. Anledningen att de tjänar pengar i sin tur har ju att göra med en viss europeisk effektbrist. Så är fallet. Nu är inte det här en podd om energiförsörjning utan om primärt elbilar. Men låt oss ändå förbereda ett avsnitt som handlar om hur strömmen ska räcka till våra elbilar. Det är nämligen både ett icke-problem och ett samhällsproblem på en och samma gång. Du Kristoffer Rask har ju gjort en artikel om det där en gång. Om att laddning av elbilar inte påverkar jättemycket.
Precis. Det var väl, nu har jag inte alla siffror här på rak arm. Men om vi skulle liksom elektrifiera hela vår fordonsflotta så handlar det ju bara om några ynka procent av den totala energiproduktionen egentligen.
Just precis, så är det. Utan problemet ligger i de lokala näten. Att saker och ting måste garanteras en viss effekt. Mer om det i ett annat avsnitt.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth, so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save big money
at Menards. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Vi börjar med att språka om det faktumet att det är klart, om jag förstår saken rätt, Kristoffer Rask som har skrivit om det här på altomedia.se, att det ska vara snabbladdare längs var sjätte mil på stora europeiska motorvägar.
Ja, exakt var sjätte mil, och sen så finns det ju lite, det ska ju trappas upp på olika nivåer där då, men nu var det ju då till och med slutet av 2025 så ska det ju vara snabbladdare med stationer då med total effekt på 400 kilowatt. Och sen då 2 år senare skulle det gå upp till 600 kilowatt per station då. Det låter ju kanske bra, men det är ju egentligen i Sverige så handlar det ju kanske om på våra, som du sa, huvudvägar då. Och det är ju liksom sträcka mellan Malmö och Oslo, och sen är det ju sträcka Malmö, Jönköping, Stockholm och sen upp till Luleå. Så det är ju inte på alla vägar.
Just det, för att om vi pratar Malmö-Göteborg och Malmö-Stockholm via Jönköping och Helsingborg och så. Så bortsett från norra landsbygdsmil där, så är det ju laddare nästan i varenda hörn.
Ja, vi är ju nästan redan hamn där.
Ja, och sen så som du sa så ska det då upp från Stockholm till Umeå. Och där kan jag ju tänka mig att det inte riktigt är lika bra. Strax ska vår Norrlandskorrespondent Kristoffer Gullin få komma in i detta också. Men jag kan tänka mig att det är lite sämre där. Och ännu sämre är det ju mellan Luleå och Narvik, som ju då är väg E10 till Gällivare. Och sedan från Gällivare till Narvik i Norge så är det E45. Och det inkluderar då att man gör en roadtrip till Kiruna om man skulle vilja göra det då. Och sen därefter så är det ju från Göteborg till Oslo då, som sagt. Den väg som saknar en sån här sträckning på kartorna, det är ju övriga väg E45 mellan Göteborg och Gällivare via Trollhättan då. Och sen upp till Dalsland, Jämtland, Värmland, Dalarna och vidare in genom Norrlands inland. Den är överhuvudtaget inte med. Alltså här är ju min geografi ganska så dålig då, för jag menar, som vi säger i Skåne, allt norr om Hallandsåsen är ju Norrland. Det bor inga där, eller? Kristoffer Gullin.
Jag tror att du förolämpar ganska många genom att säga att jag är Norrlandskorrespondenten och så bor jag i Uppsala liksom. Jag har ju åkt den här sträckan, Uppsala, Kiruna och vidare till Norrvik. Det är ju inga problem, och det är redan idag, så att det går ju, och har ju bara blivit bättre sen jag gjorde det förra året. Just från Göteborg och vidare uppåt ska jag väl vara ärlig med att säga att jag inte är jättehemma. Det är en sträcka jag har tänkt åka, för det är många som råkar bo här nere i Göteborg. Bästkusten, som jag fick höra att jag befann mig på Instagram. Men jag ska vara ärlig med att säga att jag har dålig koll på hur laddarna är härifrån.
Ska vi se, Kristoffer Rask har ju bott i Göteborg några år i alla fall. Men har du besökt Oslo?
Jag har besökt Oslo, ja. Jag upplever att det funkar, men det beror ju som sagt hur långt och sånt man kommer på en laddning och kanske när själva laddningsbehovet kommer.
Vi har ju så här på sommaren här nere, vet jag ju i alla fall, att det står ju stora skyltar: svenskar ej tillåtna på vissa Tesla-laddare. Nej, det gör det inte. Men de, man kan säga så här. De många norska registreringsskyltar som upptar Tesla-laddarna här nere. I framförallt Center Syd i Löddeköpinge. Där då bara Tesla-bilar kan ladda. Den är inte öppen för alla. Där är det nästan bara norrmän och kvinnor som laddar i dagsläget då. Och även, jag vet, Falkenberg har det ju varit kaos på då. Mycket från, de kör igenom då, det är de ska ofta till Sverige, men kanske ska ner till Tyskland då. Så är det ju enormt mycket där. Men ja, det är väl, vad ska man säga, det är väl ofta så här med att de politiska visionerna runt detta och marknaden går lite hand i hand. Anledningen till att det här redan är tillgodosett på många sätt är ju för att det är här många bilar stannar då, va? Dessa vägar är många som kör. Och därför är det också intressant att sätta upp laddare. Vi får väl se här då hur det artar sig. Vi har ju sett enorma köer ifrån Ionity framförallt. Men bästa sättet att skippa köer på Ionity, det är ju att kolla 5 meter till höger till närmaste OKQ8 eller någonting. Eller McDonalds. Eller Burger King. Eller Max. Eller någon som har andra laddare stående där och det är helt tomt. Så. Det har jag varit med om. Riktigt långa köer där det har varit helt omöjligt och bråk på Ionity. Och sen så bara drar man till liksom närmsta recharge på McDonald's och det står 10 laddare som inte används.
Jag kollade snabbt här i ChargeFinder nu, som är världens bästa app och som alla borde ha på sin mobiltelefon. Mellan Göteborg och Östersund, och det skulle inte vara fel om det var några fler laddare däremellan, det får man nog säga.
Göteborg generellt sett så är lite runt Göteborg där är konstigt, för där finns till exempel ingen Ionity.
Nej, just Göteborgsområdet får man säga är ganska dåligt. Det är ju märkbart framförallt Göteborgs stads egna laddare som är löjligt dyra. Jag vet inte vad de försöker göra, om de försöker prisa bort elbilarna från Göteborg eller vad det är, men de tar ju hutlösa priser. Här på hotellet tog man 3 kronor per kilowattimme och det tyckte jag var lite mer rimligt.
Ja, Göteborg är ju, när jag bodde i Göteborg och då hade jag ingen möjlighet att ladda hemma också, och man upplevde ju, det var ju en liten katastrof alltså att lösa laddningen på hemmaplan. Och det hände ju någonting där med Göteborgs Energi då som helt plötsligt chockhöjde priserna. För från början var ju de bland de billigaste laddarna i hela Sverige. Och sen helt plötsligt blev de nästan dyrast.
Man hänvisar till kostnader och så vidare. Man undrar ju... jag antar att de får ström från sig själva så att säga. Även om det är ju inom elbolag är uppdelade med vattentäta skott mellan nätbolaget och liksom resten av bolaget då. Man undrar väl om någon liksom gick in i hissen, tryckte på våningen upp och stod och skällde där på någon. Vem vet. Det här ska ju då rullas ut och genom åren här nu så kommer det bli bättre. Det handlar mycket mer, kanske inte så mycket om var sjätte mil, som att det finns vissa platser som ständigt kommer ha liksom brist då. Exempelvis Jönköping är ju en sån här stad som har enormt mycket besök på bland annat sitt Tesla Supercharger. Har man ju sett här, man kollar i ChargeFinder, att det finns ju knappt några laddare här nu vissa tider. Men samtidigt så kan det sen gå en timme och så är alla 40 lediga. Det tenderar att komma in på ett samma tillfälle. Så.
Många sådana här mindre städer också, eller städer. Men alltså, vi har ju Sveg till exempel när det är sportlovsveckor och det är ju helt omöjligt för ett företag att sätta upp laddare där som tillhandahåller laddare för alla som ska komma dit med sina elbilar under sportlovsveckorna, och sen ska det vara helt, jag ska inte säga helt dött, men sen så ska det vara betydligt mindre trafik resten av året. Det kommer ju liksom inte vara hållbart. Där tror jag att både Audi och Circle K som har börjat satsa mer på portabla laddare, de här containerlösningarna, att det kommer vara en bra lösning för den typen av resor när det blir mycket trafik.
En stor del. Det är ju ett marknadsförings, framförallt från Audis håll, är det ju en marknadsföring utan dess lika att Audi kommer att rädda spotlovet i Sveg.
Absolut, men samtidigt så är det ju bra att det står ett par laddare där också. Även om, alltså marknadsföring behöver ju inte vara dåligt.
Nej, så är det ju. Det var nog ingen som tänkte det, Kristoffer.
Mycket bättre med laddare än en stor annons eller en stor billboard där det bara står köp på nästa Audi.
Just det, så ser alla står i köen och där liksom, man ser Audi som står och blockerar. Nej, ett alternativ är ju överhuvudtaget inte ladda nästan, känns det som. Och där har ju, börjar ju Tesla då komma upp i den, för då har man då visat upp och lanserat för svensk del en long range version som är rear bakljusdriven, blir det ju där, ja, just det. Och ja, det är 620 kilometer eller 62 mil. Kristoffer Rask som ju idag kör runt i en Tesla Model 3. Egentligen fråga bakvänd, för att är det rimligt, skulle jag säga, att komma upp i 62 mil med den bilen. Men det beror på hur man kör naturligtvis. Men det är ju imponerande räckvidd.
Ja, det är det absolut. Sen är det ju som du säger, mena 630 mil eller kilometer på i motorvägsfart är ju kanske snarare 35 mil eller något sånt där. Men ligger du och kör mer lokala resor och sånt där, och då är det ju, då kommer du upp i de intervallerna, gör du ju nästan.
Ingen motorvägshastighet på motorvägarna upp till Åre kan man ju konstatera, oavsett så att säga.
Nej,
de tenderar ju till att vara lite mindre de där vägarna, och dessutom så tenderar de ibland avstängda fält och så, just för att ta trafiken. Men det här är ju, Tesla visar ju återigen att man är mästare på räckvidd.
Jag tänker Ioniq 6, den hade väl en bakljusdrift, ni båda har väl kört den. Den ja. Hamnar väl också där uppe någonstans?
Verkligen, verkligen.
Kan man jämföra den med Model 3?
Det här, mina kära lyssnare, var lite mer bakomliggande känslor i den frågan. Vi har haft lite interna diskussioner här vid tre om man kan jämföra Tesla Model 3 och Ioniq 6. Och det kan man ju uppenbarligen räckviddsmässigt. Men i övrigt, Rask, du som har kört båda.
Ja, jag har svårt att säga liksom att Ioniq 6 och Model 3 är snarlika bilar. Visst, de har ju likheter som snarlik räckvidd. Båda är ganska effektiva, båda laddar rätt snabbt, båda har ett bagage med en minimal öppning.
Bredvinkast,
precis.
Sedaner.
Men någonstans där så tar ju likheterna slut sen, för att Tesla är ju mer, den drar ju mer åt det här, en dator på hjul, och det minimala, det mest avskalade, medan Ioniq 6 kanske fortfarande är mer traditionell bil så att säga.
Du har ju ett bagage har du ju också, men du har ju ett passagerarsäte där bak i Ioniq 6.
Det har man ju.
Tesla Model 3 ligger ju bakom flest lårbenshalsbrott i det här landet när lite äldre människor ska ta sig ur den där, ytterligare ett litet brevinkast, ja, så att säga. Du har ju också svårt att få under fötterna på Model 3 under sätet, och Ioniq 6 är bättre där. Sen är ju Ioniq 6 en stor bil, en lång bil. Mm. Det är ju inte Model 3, det är ju egentligen två helt olika bilklasser.
Ja, men alltså, jag menade inte att vi skulle bråka om vilken bil som var. Jag tänkte mer för Ioniq 6, den kom så här 614 kilometer, Tesla Model 3 nu 620 kilometer. Det var väl mer det som jag var intresserad av.
Förstår det. Men du la upp det som att det var liksom Street Fighter 3 här.
Jag har inte kört Ioniq 6, så att jag ska vara ärlig med att säga att jag vet inte.
Alltså. Ioniq 6 är ju en enormt skön bil att köra. Den är ju jättetrevlig. Det finns ingenting illa att säga om den bilen alls när det kommer till körkänslan.
Nej, ja, det finns säkert.
Jo, men generalisera här nu. Men med den inställningen kommer du nog bli positivt överraskad, tror jag, när du kör den. För det var, man blev väldigt positivt överraskad när man kör den. Men Ioniq 6, den har ju Kia och Hyundai då, är ju lite tossiga på det sättet att du vet, du stannar bilen, trycker på P och så går man ur, och sen ska du låsa bilen. Vad tror du händer då?
Ja, just det, den piper eller något sånt. Den gnäller.
Du har så här modemljud där, nästan som man, du vet, det där gamla. Och så väntar man på så här. Nej, den stänger ju inte av sig själv. Det är ju så här, varför måste jag trycka på startknappen eller stänga av knappen på den här bilen? Det är ju såna lustigheter. Och du kan inte heller liksom öppna bagageluckan om bilen är igång.
Va?
Så det blev så här komiska. Ja, så var det i alla fall. Så jag,
ja, men alltså, det måste ju vara någon bugg eller någonting. Det måste vara jättekonstigt. Ja,
den inställning kanske. Men,
helt värdelös som taxibil. Måste stänga av bilen för att kunna få ut bagaget.
Ja, Ja, jag ska kolla om den inställningen, så återrapporterar jag i nästa avsnitt. Det är, ja, jo, det är mycket, väldigt mycket konstigt. Sådär. Och sen så är det sådana saker som att... Nu blir en hel recension av Ioniq 6. Ni får kolla på min YouTube-recension eller Rasks YouTube-recension. Men det är klart, det är två bilar som kommer väldigt, väldigt långt. Och det är vera kontraster till exempel Kia EV6 GT här nu som vi ska prata om strax. För den är ju, den drar ju dubbelt så mycket och den är inte dubbelt så stor eller någonting sådär. Nog att den har en väldigt hög motoreffekt, fast visserligen så sitter jag och kör på ekoläge istället. Jag har en Kia EV GT med 530 kW och jag trycker in ekoläge när jag kör. Det är liksom, varför har jag den här bilen?
Och därför, det är precis det jag menar med när jag gjorde mitt ljud för Hyundai Ioniq 6. Du tycker gärna om komfort och bara ligga och tuffa. Jag tror jag kör lite mer aktivt. Om du säger så.
Ja, så norrländska vägar. Alltså, gasa.
Ja, som sagt, jag tror att du fortsätter förolämpa Norrland genom att säga att Uppsala är Norrland.
Nej, alltså, jag tänkte jag ska låta det bra. När jag sa att du var Norrlandskorrespondent så menade jag naturligtvis att du var uppe och körde i Norrland. Så. Och när jag säger att du gasar runt i Norrland, då menar jag naturligtvis när du körde fast i Norrland. Eller var det mellan Sverige?
Alltså, det var precis utanför Järlåsa som är 10 minuter från Uppsala, 20 minuter. Aha,
Åh fan, vi trodde du satt där liksom ensam i Norrlands inland och liksom skulle frysa ihjäl. Nu minskar empatin rejält. Vi går vidare. Men Tesla visar i alla fall att man kan sälja bilar. Och det fanns en som kostar 495 000 som är listad som lagerbil, men annars är de 549 000.
Ja, det stämmer. Vad jag förstår det som så är ju lagerbilen ett pris på den här lagerbilen nu är ju ett kampanjpris som de verkar ha lagt upp nu tillfälligt här. Ja, men, wow. Och sen var det någonstans 50 000 dyrare, tror jag, ordinarie pris.
Okay. Mm. Och de finns i Sverige. Du blev lite ifrågasatt där, såg jag.
Ja, det är precis. Jag fick några mejl här efter att jag rapporterade om det här. Att, det gäller bara amerikanska marknaden, men den finns ju i Sverige. Det gör den ju.
Tesla. Man kan inte gå in på tesla.se, för den äger någon helt annan. Man kan gå in på tesla.com/se, tror jag. Så ser den helt enkelt.
Och samtidigt så är det inte så enkelt att bara gå in på Teslas hemsida och konfigurera en Tesla Model 3. För jag vet inte, är det... Jag sa ju i vår chatt igår att jag tycker Tesla är lite oärliga här, att de kommer ut med den här modellen, men den ligger, man får alltså gå till Teslas hemsida och välja bilar i lager. Då dyker den här modellen upp. Går man till bara Model 3 och konfigurerar en sprillans ny bil, då finns inte den som konfiguration. Så jag förstår inte varför man har gömt de här. Dessutom står det kommer snart, så att de är ju inte i lager.
Okej, så den är inte riktigt lanserad då. Vad är lanserad, kan man undra? Jo, lanserad är när någonting säljs på marknaden.
Jag skulle säga att den är annonserad. Eller utannonserad.
Utannonserad är den, precis. Dessutom, jag sitter och klickar runt här på tesla.com. Jag lyckas inte ens hitta till den svenska sidan. För jag fick inte det. Det är inte /SE.
Nej, det är SV-SE. Åh,
gud. Att det ska, ja, nej, det är högt och lågt på Tesla. Jag får in så mycket servicerapporter nu. Folk är helt fruktansvärt förbannade på dem. De klarar inte att upprätthålla serviceorganisationen för de antal bilar de säljer. Det är en sak som är säker. Vi går vidare och pratar faktiskt Hyundai. Men då ska vi inte prata Ioniq 6, utan vi ska prata Ioniq 5N. Kristoffer Gullin.
Precis, för det här är nog lite mer bil i min smak. Där jag pratar om en Hyundai som är lite mer aktiv körning. Hyundai Ioniq 5 är ju en bil som vi har pratat väldigt mycket om och hyllat väldigt mycket, förutom med leveranstider där den inte går att få tag i. Nu har ju Hyundais N-avdelning satt tänderna i den här bilen, och Hyundai N-serierna, det är ju de här lite sportigare modellerna. Vi har ju i20N och i30N bland annat. Med Hyundai Ioniq 5 så har vi nu fått en AVD-version som producerar 478 kW. Det är lite mer än tidigare. Vi ska ha en 0-100-sträcka på 3,4 sekunder. Komma upp i 260 km i timmen. Så att det är bra. Det känns lite som att det är så här en Audi RS6 liksom, som ska vara lite mer anonym men ändå gå ut och bara fan liksom.
Audi RS6, sa du?
Ja, det är en bil du inte vet vad den är, för den går inte på el.
Jag tänkte du blandat ihop så här Kia EV6 GT och Audi RS e-tron GT eller något.
Den har också ett nytt batteri. Ett större batteri. 84 kWh. versus det normala 77 som man får på en vanlig Ioniq 5.
Får jag räcker upp handen som tråkig här då. Varför wastear man litium på... Vadå wastear? Är det här egens podd? Varför slösar man litium på en prestandabil istället för bara släppa en long range version?
Skulle det vara kanske för att upprätthålla någon vettig räckvidd siffra kanske? Den kommer ju dra mer.
Garanterat. Men
om man ändå har det här batteriet, tänker jag. Ja, nej, fortsätt,
för att det kanske kostar för mycket pengar. Eller nej, det blir för mycket pengar. Den här kommer man ju kunna ta ett premiumpris för i vilket fall. För man har ju bytt ut inredningen, man har en ny ratt, man har nya stolar som ser riktigt trevliga ut. Någonting jag reagerar på, som har kollat på Ioniq 5 och som faktiskt hade en beställning på en tidigare. Det är ju att de här kanterna runt skärmarna numera är svarta. Vilket betyder att Hyundai tillverkar svarta kanter. Låt oss få beställa det även på Ioniq 5, den vanliga versionen.
Men alltså det är klart de tillverkar svarta kanter. Du har ju den i Ioniq 6, du har den i Kia EV9, du har den i Kia EV6. Du har den i alla bilar utom Ioniq 5.
Ja.
Exakt samma panel.
Jag vet när jag hade beställt Ioniq 5 i januari, februari 2022 där. Då var det ju någon i Hyundais Facebookgrupp som sålde någon så här... egen klistrad liksom grej som man kunde klistra på för att det skulle bli svarta kanter istället för vitt, för att det är väldigt vitt där. Det är ett önskemål som jag ville ha då i alla fall, men det fick man inte. Men nu som sagt med Ioniq 5N så blir det svart där.
En annan intressant iakttagelse där på är ju också att Ioniq 5N här också har en bakrutetorkare.
Ja.
Det har inte den ordinarie Ioniq 5.
Ja, det har den. Det hade jag inte ens tänkt på. Ja. Vad roligt.
Ja, bara det är ett argument till att köpa den här istället för den vanliga Ioniq 5 ju. När man sitter hemma på middagsbordet där och diskuterar med frugan.
Tänk ni hitta de här svarta, snygga kanterna på skärmen och bakljus. Man ser ju verkligen, de har inte försökt dölja den här torkan heller, utan den lyser upp här på altomerbil.se och så kan ni ju söka på Ioniq 5N där, så hittar ni den. Men det är ju en vacker bil. Nu när jag har kört mycket Kia och Hyundai, så man kommer bakom Ioniq 5. Det är ju en vacker skapelse. Det är ju en modig skapelse. Den är ju en fantastisk skapelse. Bortsett från att då var väldigt svårt att leverera. Men där har ju danskarna då åkt på stryk ifrån Hyundai. För det är ju så att danska generalagenturen tog ju över Sverige för några år sedan. Och nu så har väl någon fått nog då från något håll, eller tillräckligt många från alla håll, så att Hyundai själva då tar över svenska dotterbolaget.
Det roliga med N-versionen här, det är ju hur de simulerar växellådan. Det tycker jag är helt fantastiskt. För i en sportbil så ska vi ju ha en växellåda som ska ge olika varv och sådana häftiga, coola grejer. Men det får vi ju inte i en elbil. Så då har man valt att simulera det istället med i form av ljud, där det ska kännas som att liksom olika varvtal och
kan de inte få in
hela
rycken också? Växellåderycken liksom.
Jo, det ska leverera samma ryckiga känsla.
Wow.
Sägs det.
Så himla dumt.
Det ska bli jättekul att testa. Om vi får möjlighet att göra det, men det finns ingenting om att den när eller om den kommer till Sverige. Det finns inga priser eller någonting.
Nej, det är ju tokigt i för sig.
Men det vore ju helt klart kul att testa.
Några som visserligen inte säljer Hyundai, men väl Kia då, systermärket till Hyundai, det är ju Hidden Bil. Och de har, då ska vi säga, då har de utannonserat sin stora satsning på att bygga Sveriges största laddnätverk, Hidden Supercharge. Heter de så?
Det är väl det de ska kalla sig.
Alltså det är inte okej, okay. Men visst.
En liten rättelse där är att de sa faktiskt en av de största laddnätverken, okay. Så inte det största.
Ja, okej, okay. En av de största, ja. Man har ju lite att bevisa här då. Det är ju så att man har rekryterat ifrån, hjälp mig här, Kristoffer Ask. Är det E-Waste eller E-Fuel?
E-Waste.
E-Waste, ja. Det var ju de som vi språkade om i förra avsnittet efter debaclet med att det blir väldigt, väldigt dyrt att ladda på en AC-laddare. Men det här var väl då inte riktigt samma division inblandad. Och då har man rekryterat därifrån som ska bygga upp det här. Och vad det handlar om är ju att man ska sätta laddstolpar utanför sina återförsäljare. Förlåt, utanför sina anläggningar helt enkelt.
Vilket för sig kan bli ett av Sveriges största med tanke på hur stora Hedin är. Men å andra sidan så är det ju som sagt lite som med Tesla där att bara för att man är stora så betyder det inte att man
är bra.
Ja, det var det jag skulle säga. Men
Christoffer Gullin har ju ett trauma här.
Som jag är ju Hedin-kund eftersom jag äger en Ford och jag kommer ju inte ladda på Hedin i första taget.
Ja, det är ju ett bolag med stor växtverk tror jag. Precis som Tesla kanske. Och det är ju många som är missnöjda med servicen där. Kanske någon gång har möjlighet att ta in någon representant från Hedin och språka lite med dem. Det är ju ett bolag som är väldigt uppdelat. Till exempel här nere så är det ju liksom huvudbolaget. Här nere är ju Hedin i Helsingborg till exempel. Och så finns de i Göteborg och Stockholm va. Men och sen så där under sen så finns det många andra under. Men i alla fall syftet här med det här nätverket är ju att bygga ut på sina anläggningar i Sverige och i övriga Europa där man också finns. Det som ställer till det här när man ska bygga dyra snabbladdare är ju att de kanske inte riktigt är längs motorvägarna då som vi har pratat om att det är där de behövs. Behövs det verkligen snabbladdare vid bilanläggningarna? Även min fråga. Vi börjar med Christoffer Rask här.
Oj, det beror ju på var anläggningarna ligger i så fall. I mitt spontana tråkiga svar. Men också det där, om jag säger att du då klockan 22 på kvällen snurrar förbi någon i din bilanläggning då ska du ladda din bil för ut och resa. Och så är ju lokalen stängd, finns kanske inga toaletter, finns ingen korvmoj eller något sånt där som du till exempel har vid Circle K som kör nattöppet. Så sätt så är det ju kanske lite katastrofalt ur kundperspektivet. Men det är klart att en snabbladdare är alltid bra att det finns en, oavsett var den finns.
Gullin, va?
Kan det inte vara så att de vill att vi som redan har köpt elbil, vi är ju beredda att betala liksom. Mm. Då är ju vi, måste vi vara fantastiska att få in i hallen. Och om vi har stannat för att ladda hos Hedin, vad gör vi då? Jo, men vi går in och tittar på lite nya bilar såklart.
Så är det ju, absolut. Och de kanske bjuder på en kaffe och sånt där. Så att på dagtid kan det vara jättefint och jättetrevligt tror jag.
Det måste ju vara liksom för att locka in oss som redan har elbil. Som liksom har bevisat att vi är beredda att betala de här priserna som elbilarna ändå kostar. För de är inte gratis.
Men det, är ju, det kommer inte de här laddarna heller vara. Och jag vet inte om jag sitter där med min Q8 e-tron till exempel. Och behöver köra in till Hedin och ladda, kommer jag ens orka gå ur bilen och gå in där och dricka äckligt automatkaffe?
Varför skulle du inte?
För att efter en kvart så kan jag köra vägen.
Det beror på hur mycket man behöver. Laddar du till 80, ska du upp till 80% så tar det längre tid än en kvart.
Nej, inte när jag är ute och kör.
Om du rullar in på Hedin bil med din 10 år gamla e-tron som du känner att det vore fint att byta ut den här och sen går du in där i hallen och bara ser den senaste nya modellen bara, wow, ärligt, jag får nog köpa.
Ja, det är inte efter att jag känt Christoffer Gullin och hans kunderfarenhet, det kan jag ju säga. Men vad jag vill försöka komma till här lite är att är de här laddarna till för att locka in folk i bilhandeln? Ja, men då är det ju ett pris. Då är ju, har vi någon form av subvention kanske på elpriserna då. Och då menar jag inte att det är faktiskt någon som tar en kostnad. Men jag menar att man kanske inte tar så mycket pengar som man kanske annars hade tagit så att säga. Om inte det, och det tror jag inte det är så. Jag tror att det här är ett bolag som ska leverera laddare och tjäna pengar. Och då är det ju så här att då är man ju bunden av att primärt liksom fokusera på handeln först. Och då om jag liksom hade varit styrt det här bolaget så hade jag kanske, okej, jag ska leverera pengar till ägaren. Hur gör jag det? Jo, jag hittar de bästa laddplatserna som finns så att det är för många som laddar. Då är det nog inte utanför handeln. Och där tror jag att det finns en kommande målkonflikt för det här bolaget. Jag tror inte Hedin Supercharge kommer att vara någonting annat än att få upp laddare som demobilarna och provåkningsbilarna kommer använda i någon större utsträckning.
Ja, fast det har de ju redan idag. Det behöver de ju inte ett eget bolag för.
Nej, exakt. Det har de redan idag och det behöver de inte ett eget bolag för. Och därför så uppstår den här målkonflikten då.
De säger ju också att de ska börja med att bygga utanför sina egna. Så att vi får se. Jag är bara lite orolig så här. behöver vi ladda ner en Hedin charging app nu.
Ja, det är ju det man är. Det där är ju så på väg att försvinna, den tanken. Rätt tänkt, för att vi har ju redan konstaterat att de som har bundit upp sina kunder med appar, till exempel Circle K och andra, de har ju inte lyckats kapitalisera detta och skapa kundvärde. Och så här, ska vi ladda hem en app från Hedin som sen ska pumpa ut oss med erbjudande på MG-bilar med privatleasing. Ja, vi får se.
Det är bättre med Circle K då. De hade ju kunnat liksom säga, men nu är det två laddningar ifrån din gratis korv. Sen går det i appen.
Ja, gratis korv, det tackar man inte nej till. Eller som numera, kaffe är mycket dyrare. Så att ladda lite till så får du en gratis kaffe. Grejen är att de skulle ju vid varje laddning, om du laddade för över, bara laddade för över 200 kronor kanske, så skulle du få en gratis kaffe. Alltså kaffe är ju en jättestor inkomst, men det är ju ingen kostnad för dem. Det är ju ingen kostnad för de här kaffe. Det är i så fall leasingen på kaffeapparaten i så fall. Men själva kaffet och mjölken är ju ingen kostnad. Och om du får sålt laddning genom att ge bort en gratis kaffe, oj, det hade varit nice. En sak som är roligt med Kia EV9, det är ju det faktumet att vi alla tre har varit och klämt och känt på den. Nu har ingen av oss provkört den, men vi har alla sett den. Och jag har ju varit väldigt positiv till den här bilen. Jag har ju till och med dömt ut Volvo som att Kia EV9 totalt kommer köra över Volvos annars så fina försäljning av EX90, mest för att Volvo inte kan leverera för stunden. Men ja, Kristoffer Gullin, du är ju den som har fräschast intryck av EV9. Håller du med mig när jag säger att det här är en farlig bil för svensk bilindustri?
Ja, det tror jag. Jag tror att EX90 är i en annan premiumklass, det är ingen tvekan om saken. Men den är för långt bort och den kostar 300 000 kronor till. Är du en person eller familj som behöver 6 eller 7 säten och inte framförallt är ute efter premiumkänslan, eller den absoluta premiumkänslan, för EV9 är faktiskt trevlig på interiören också. Och dessutom så säljs Kian bland återförsäljare där man kan få rabatter så man kan komma ner lägre pris. Det finns inget vettig anledning förutom sitt eget personliga tyckande att välja en EX90 före EV9.
Kristoffer Rask, du är ju närmast Volvo-land där. Visserligen inte varit med på EX90-lanseringen och sånt, men lite Seeker och lite annat och så vidare. Vad säger du om EV9 i relation till dess konkurrenter?
Den största styrkan med EV9 utöver att jag tycker att det är liksom en riktigt läcker bil och kanske någonting då man behöver många sittplatser, det är ju att plattformen är ju välbeprövad nu. Det är ju samma plattform som sitter i EV6 och Hyundai-bilarna vi pratade om tidigare här, och den är välprovad. Men medan EX90-plattformen är ju något helt nytt. Det är ingen som kanske vet hur den kommer bete sig i verkligheten under verkliga förhållanden. Så det är ju en jättestyrka för EV9 också. Kia visar att man kan bygga elbilar och har gjort det under några år nu.
Ja, vi är nästan nere på att det enda problemet med Kia EV9 är att den saknar bakrutetorkare. Men vår extra noggranna journalist, granskande journalist här ifrån Uppsala, du hittade ju den där torkaren.
Alltså, det började ju regna när jag på pressvisningen där, så att det var ju inte mer som att hitta, utan det var mer så här, oj då, det fanns en, vad bra.
Det var roligt. Bara jobbat liksom, den gick igång. Ja, men det är ju så, nu kommer ju EV9 ha den här irriterande grejen som att du har en startknapp, du måste stänga av den och lite sådana saker. Men utöver det så, att den här plattformen, till exempel infotainmentsystemet, den saknar ju helt egna appar till exempel, utan det är ju CarPlay och Android Auto.
Med kabel, helt galet.
Det är ju tokigt, men de har ju varianter som inte säljs i Sverige med mindre skärmar, som som stödjer det trådlöst. Ja.
Kia EV9 kommer inte ha Apple CarPlay trådlöst.
Nej. Så är det.
Det är jättemärkligt.
Jag menar, någonstans så är det liksom... Jag vet inte, är det, vem har bestämt det? Eller jag säga. Men så är det ju. Och så är det på Ioniq 6 och Kia EV6 också.
Alltså det är ju typ en dealbreaker för mig vid det här laget.
Ja, det är det ju.
Det är så dåligt.
Ja, men... Ja, då blir det EX90 ändå. Nej, men det är jättekonstigt. Det finns ju liksom ingen... Man undrar ju, och där är ju så här... Det gör ingenting, till exempel på Polestar eller Volvo, att man inte har det där riktigt så hårt. För att du kommer en, alltså du vinner ingenting på att ha CarPlay där, för du har ju de här egna apparna. Tycker jag då. För att det är inte så mycket mer än Spotify och lite annat som man vill ha. Men det är jättekonstigt. Men jag menar, det är ju fortfarande en hyfsat marginell grej. De här små grejerna där liksom. Men som att du behöver... Jag är en person som behöver en prisvärd bil där jag kan få in jättemånga människor där bak. Och jag vill inte ha en ID.Buzz. Alltså, det är den ju.
Du kan inte köpa en ID.Buzz, för den finns inte som sjusits i
dessutom,
Sverige.
Ännu. Och EX90 finns inte. Det är ju Mercedes EQS SUV, den är ju rätt fin. 1,5 miljoner va?
Du har ju Mercedes EQB. Ja. Den finns ju också som 7-sits och den börjar väl på 630
000. Den måste vara jättetrång.
Men den har ju noll utrymme. Ja. För när du har, det fick jag en fråga, jag känner en familj som är 6 personer och de är ute efter en bil. Och då frågar de specifikt om, ja, men när alla säten är uppfällda, hur mycket bagage har jag kvar? Liksom? Hur får jag in en barnvagn? Och nu ska jag ärligt säga att jag vet inte hur bred en barnvagn är, för att jag har aldrig behövt bry mig om det. Men det är 55 centimeter när sista raden är uppfälld i Kia EV9. Det är det absolut inte i Mercedes EQB, det kan jag lova.
Nej, du tar väl hela det. Men det är ju en sån grej. Det är, alltså Tesla Model X är ju också väldigt lite utrymme där bak när sätet är det bak eller tredje raden är uppe. Och även, nu har jag inte sett EX90, men XC90 är ju en sån här grej som att om du ska fälla de två där bak och ska ha in bagageutrymme som att du är så många människor. Det går liksom inte. Alltså,
det klassiska problemet med sjusitsiga bilar. Den här familjen som jag pratade om, de åker idag en stor Ford skåpbil. Liksom, för att då får de plats med liksom, saker och ting. Alltså ska bilarna, det beror på, bilarna skulle ju bli helt enorma om det ska vara utrymme för alla 7 personer också. Ja men precis, och det funkar ju liksom inte i Sverige tror jag. Och det är ju liksom de som kollar på de här bilarna medvetna om också. Och det funkar ju för de flesta. Det är därför det blir lite roligt när familj med 4 personer behöver 600 liter bagage, men de som är 6 eller 7, de kan nöja sig med 300-400.
Ja, precis, det är bara att lära sig packa. Jag upplevde ju från muskelminnet här, heter det inte, vad heter det när man bara har fått för sig någonting, att det var hyfsat med plats när tredje raden var uppfälld på Kia EV9. Det var inte jättemycket plats, men det var inte så lite som på
55 cm djup, 107 cm bred.
Ja,
det är faktiskt helt okej.
Det är faktiskt helt okej.
Och just eftersom den är så rak i bak också, den går ju verkligen, det är ju en kantig bil.
Det är
ju 90 grader, vilket gör att du får ju hela höjden där också.
De har ändå trots dess kantighet har ett mindre luftmotstånd jämfört med Volvo EX90.
Och Polestar 3, ja. Vilket är jättekomiskt.
Vilket är bara konstigt, så jag vet inte vad det...
Nu räknas ju inte luftmotståndsvärdet ut exakt så liksom att bilen är stor, då blir det värdet, utan det är ju liksom per kvadrat och så vidare, massa formler där, men det är ju fortfarande märkligt att Polestar 3 som är en lägre bil, har en mindre front och allting, har ett högre luftmotståndsvärde.
Mycket konstigt. Vi går vidare och ska prata om de dummaste säkerhetsfunktionerna. Jag har ju hittat en, och det är faktiskt på Kia-bilarna men också Volkswagen, som jag tycker är helt meningslös, och den funkar ju överhuvudtaget inte så som den ska göra. Kristoffer Rask, har du någon säkerhetsfunktion i bilen som ska hjälpa dig med någonting som du bara tycker, varför har jag denna?
Jag tycker ju det här med att bevaka ens hastighet, det här nya som är på gång med EU-lagstiftningen, det är väl en säkerhetsfunktion som jag tycker är bara, nej men vänta nu är det lite jobbigt här tror jag.
Den som vi pratade om förra veckan.
Ja, precis. Å andra sidan så sa ju folk det om säkerhetsbältet när det kom på 60-talet, att det inskränkte ens frihet och allt vad det var. Men Jag lägger mig i den frågan just nu.
Du lägger dig i den frågan. Gulin.
Ja, alltså jag är lite beredd att hålla med. Jag kan tycka att ett system som börjar plinga och låta när bilen går 1 kilometer över listad hastighet, där bilen själv är ganska dålig på att ha koll på vilken hastighet det faktiskt är, det är dåligt och det tar bort fokus från själva körningen. Man borde lägga in 5 kilometers marginal i alla fall.
Jag gillar verkligen, verkligen hastighets, att den varnar mig när det är visuellt, att den börjar blinka. För jag ser det, alltså när den börjar blinka där lite så, då ser jag det. Och så gör jag en snabb, liksom, oj har jag missat någonting eller nej det är inte 70 här på 110-vägen. Jag fattar det liksom. Så det, för det blir lite kontrast för mig då när jag gick från Ioniq 6an som ju har det här påtvingande då med ljudsignaler till Kia EV6an då som inte har det utan men den har den här att den varnar då lite snyggt. Och det tycker jag funkar riktigt bra. Men det jag ska prata om idag, alltså dummas funktionen som är överhuvudtaget att förstå vem, hur den har kunnat komma igenom, det är filbytarassistenten.
Är det ett säkerhetssystem verkligen? Stödsystem kan jag absolut hålla med på. Säkerhetssystem är...
Säkerhetssystem, ja, den säger ju till liksom, när det är säkert och sånt att byta fil. Ja. Men oavsett det så är det den jag ska prata om, vad vi än kallar om den. För det är nog, ta mig tusan, det dummaste jag har sett. Oavsett vilken bil jag har kört så uppstår följande. Jag blinkar och så får jag ett felmeddelande om att körfilsassistenten är avbruten på grund av att du tog över kontrollen. Jaha, okej. Ja, men det är så jag lite jobbar när jag kör bil. Jag håller i ratten och om jag ska blinka till vänster och köra om en bil så drar jag lite ratten till vänster. För att jag tycker att man ska ta ansvar för sin omkörning så att säga. Men okej, då testar vi. Jag ber om ursäkt, kära bil. Jag har fått en utskällning. Jag ska inte göra det igen. Jag blinkar till vänster. Bilen börjar köra till vänster sakta. Jag håller inte i ratten då utan jag håller den liksom bara... Ni vet så att man liksom rör den bara. Och så får jag avbryta. Omkörning avbruten på grund av att du inte höll i ratten. Jag bara, vad i helskotta ska jag göra liksom? Ursäkta mig, men vad är det du vill, kära bil? Så här konfliktfylld har inte en relation med någonting varit sedan min hustru jobbade natt och var helt som ett monster liksom. Ja, då ska du liksom blinka och sen så ska du ska liksom hålla i ratten och så ska du liksom följa med rattens rytm så för att den inte ska avbrytas. But why? Vad i hela friden är syftet med den här dumma funktionen?
Jag tycker att det funkar bättre i Volkswagen-bilarna än vad det gör i Kia-bilarna. Kias version tycker jag är faktiskt riktigt dum. Den är långsam, den tar väldigt lång tid på sig och lagom till den byter fil då har jag liksom hunnit både komma dit jag ska och vara på väg hem igen, känns det som. Medan Volkswagen är åtminstone lite rappare och liksom, ja, okej, du vill byta fil, ja, men då gör vi det. Men det gäller ju att man har händerna helt rätt, för om du inte har det, då kommer den antingen som sagt, som du säger, varna att man avbröt eller att man inte har händerna på ratten.
Problemet med rattsensorerna är ju att det är ju inte sensorer i själva där man håller. Den vet ju inte att du håller på den, det hade ju varit nice. Alltså inga trycksensorer eller någonting, utan det är ju... Det är därför du kan ha handen ganska lite slapp på ratten och så säger den du håll nu ratten och så rycker man till lite ratten och då känner den ju att man har den. Så det är själva rörelsen då som gör det.
Det verkar ju vara lite olika. Jag körde Q8 förra veckan som sagt och den verkar ju när man tar på ratten. Det är jättekonstigt för att jag körde med ett finger och det var han helt nöjd med.
Och när
jag fick den varningen då bara la jag fingret på ratten då bara nu är jag helt nöjd. Medan nu när jag kör e-tron GT, då vill den att jag ska hålla på och skaka och skit. Jättefrustrerad.
Ja, ja, verkligen. E-tron GT kommer inte ihåg så mycket, men Kia här nu, de är ju verkligen, alltså den är ju riktigt arg på en mest tycker jag för det där. Kristoffer Rask, nu får vi ta in Tesla-kompetensen här. För det är väl så att den bilen har bara filbytarassistent om vi köper till den här paketet för jättemånga kronor.
Ja, det stämmer. Det är ju, den grundläggande autopiloten har det inte. Men då om man går upp en nivå upp då, eller ytterligare en nivå, då får man den här automatiska filbytet också.
Just det.
Och då drar du igång den genom att blinka då, och sen så byter den ju fil om det är säkert.
Byter den själv eller du måste hålla i ratten?
Man får ju hålla i ratten. men det är ju del av den redan, liksom autopiloten, ja, redan, att du redan där måste hålla ratten och ge lite...
Teslas bilar feedback upplever jag som mer målmedvetna, liksom. De är mer så här, okej, men vi ska ditåt. Där är det lättare att hålla i ratten, för att där liksom är bilen mer så här, okej, men nu ska vi byta fil, och sen så gör den det på ett helt annat vis, medan Kia och Volkswagen är lite mer fega så.
Ja, Teslan är mer aggressiv redan, verkligen. Ja,
precis.
Så är det.
Det jag gillar ju det här, uppgraderad autopilot, och får du alltså körfältsbyte. Så det här vi pratar om nu, det kostar i Tesla-världen, kostar 40 000 kronor. Du får ingenting annat för de 40 000. Du får framtida löften om autoparkering, summum och smart summum.
Nej, men summon får man väl? Den här, den kan köra 12 meter.
Inte eller nu längre. Nej, inte efter
att tagit bort det?
Med Tesla Vision.
I och med att du inte har parkeringssensorer.
Jaha, försvann. Jaha. Ja. Ja, okay.
Och sen så total självkörningsförmåga. Folk som har köpt det då för 77 700. Det är ju bara ett löfte om någon form av just total självkörningsförmåga någon gång i framtiden. Det kommer ju varje år, det är löftet att nästa år har vi löst det då. Så att det är, om ni ska köpa det, så är det väldigt viktigt att förstå då att för närvarande så finns det ingenting annat än just körfältsbyte. Tesla är ju bra på att prata om framtiden där, och det som har varit lite sjukt med folk som har köpt total självkörningsförmåga har varit att det har då inte hunnit komma innan de säljer bilarna. Sen går de tillbaka till Tesla och då tar de bort den. Och så att då kan folk ha köpt den, och den som sen köper bilen efteråt, den har inte med det då.
Jag skulle säga att den enda anledningen till att köpa uppgraderad autopilot, det är för att om du kör med filhållaren och eller farthållaren och filhållningssystemet på då, och du sen byter fil, då måste du aktivera filhållningen igen.
Oh,
det slipper man med den uppgraderade autopiloten.
Det tycker jag är så dumt.
Ja,
herregud.
Katastrof.
Ja.
Vi går vidare till någonting som i alla fall en läsare tycker är lite dumt. Han eller hon heter E-Mike och skriver som en kommentar till vår podd här i Apple Podcaster. Bra podd, men varför stenålders ideal med prestandasuvar som dominerar vägarna inom citationstecken och liknande. Sätt hållbarhet först, litet och smart borde vara bäst. Litet och smart borde vara bäst. Och därför var det tur att vi pratade om Tesla Long Range här innan som ett form av alibi. För nu ska vi prata om just prestandabilar och elbilar och syftet med dem. Jag provkör just nu Kia EV6 GT. Kristoffer provkör Audi e-tron GT för stunden. Och Kristoffer Rask, vad är den fetaste bilen som du har provkört?
Fetaste ur prestanda perspektiv är det nog Tesla Model S Plaid med sina 1000 plus hästkrafter.
Naturligtvis. Och lite i den här diskussionen då, och jag tycker det var så bra kommentarer här, för jag har också funderat på just elbilar som prestandamonster. De har ju ofta fyrhjulsdrift till exempel, och med det så har de också då mycket högre motoreffekt, och motoreffekt på elbilar mäts ju i kilowatt, och ibland så blir det så att folk blandar ihop detta, för med elbilar har vi då kilowatt motoreffekt och vi har kilowattimmar laddning, och sen har vi alltså hur många kilowattimmar vi har fått i batteriet då. För att få in x antal kilowattimmar batteriet så måste vi då stoppa in en laddkontakt i bilen. Och där pratar vi återigen kilowatt då. Så att det kan ibland bli lite förvirrande. Och så. Men om man tar som ett exempel då, så har Kia EV6 GT 430 kilowatt. Det är alltså motsvarande 585 hästkrafter. Och det kan till exempel jämföras då med Kia EV6 utan GT fyrhjulsdriven, den fetaste varianten. Den har då 239 kilowatt eller 325 hästkrafter. Och en liten mer kompetensutveckling här då. Antal kilowatt motoreffekt, det är alltså effekten som batteriet måste putsa in i bilens motor helt enkelt. Det är det som är liksom effekten. Det korrelerar däremellan. Sen blir det lite förluster och så vidare. Det är rätt intressant att Model X Plaid med sina, vad sa du, Model S Plaid, hur många hästkrafter hade den, sa vi?
1020 säger man väl, tror jag det står.
Just det. Och kan ni då snabb huvudräkning hur många kilowatt motoreffekt det är?
Jag gissar på 768.
Ingen aning.
Det är bra. 772 kilowatt. Det är ju så här gångertabell där varje gång. Och då är det alltså att 772 kilowatt effekt ska alltså dras ifrån batteriet till motorn då. Det är inte konstigt att den där bilen behöver en halvtimmes förberedelse för att göra detta. Alltså vi pratar, den drar ju alltså lika mycket ström där under den accelerationen som en mindre by gör. Så där är det liksom, det finns ju ingenting ur ett, och vi ska prata då liksom, komma tillbaka lite till den här feedbacken. Så det finns ju ingenting sunt ur ett effektivitetsperspektiv att köra runt i dessa bilar. Så varför, Christoffer Gullin, kör vi runt i dessa bilar? Vad är syftet med dessa så kallade GT-bilar? Och vad betyder GT egentligen?
GT är väl en drink, va? GT är någonting som har funnits ganska länge inom bilvärlden får man väl säga. Det är ju Grand Tourer och från början så var det ju väldigt mycket fokus på just prestanda och bekvämlighet att köra långt. Du skulle åka Europa runt och gjorde du det i en GT liksom, och du en flådig bil som kunde leverera när det behövdes, men som man också kunde liksom lägga sig på motorvägen och cruisa i ganska bekväm hastighet på. Och bekväm hastighet, då pratar vi liksom autobahn 140-150. Men jag kan personligen tycka att GT-märket, om vi ska vara sådana, har vattnats ur lite under senare tid. Det har blivit mer en marknadsjippo än vad det faktiskt var från första början. Liksom.
Syfte då? Alltså vad är det vi får? Vad är det vi egentligen får om vi utgår från Audi e-tron GT till exempel då som du provkör nu? Vad är det med GT? Vad är det vi får? Vad är det för bil?
Det här är ju en låg bil. Det är mycket effekt. Det är stort batteri. Det är snabbt laddning. Det är luftfjädring. Det går liksom ut på att du ska komma långt, du ska komma dit snabbt och gärna i en bil som folk tittar på.
Du har 350 kilowatt eller 476 hästkrafter i den där lilla godbiten.
Det stämmer bra det. Den bär iväg på 0-100 på 4,1 sekunder, vilket kan verka långsamt om vi jämför med till exempel Tesla Model S Plaid här. Men å andra sidan så har ju... Nu har inte jag kört Tesla Model S Plaid, jag har bara sett recensionerna på den, ska jag väl säga. Men det ska ju sägas att Audi har ju jobbat lite mer, tror jag, med själva körstilen på e-tron GT. Där den inte bara går snabbt framåt, utan den kan också klara av en kurva.
Ja, det är ju strålande. Det ska ju sägas att det finns ju RS e-tron GT som ju klarar 0-100 på 3,3 sekunder också. I händelse av att man tycker att e-tron GT är lite långsam. Då kommer den naturliga frågan. När känner du behov av att accelerera ut med denna kraft?
När jag gör en jobbig omkörning. När man går upp på E4 så är det kul att trycka gasen i botten. Annars, alltså i Sverige så har vi ju noll nytta av det här egentligen. Det vill säga, ja, men jag kommer upp på 120, ja det tog 5 sekunder. Nu då?
Ja.
Det är inte en bil som drar särskilt lite när man bara ligger och cruisar. Så att, den är ju inte gjord för Sverige.
Det är ju en bil som är otroligt tråkig att köra i 100.
Det känns som att allting går så otroligt långsamt.
Ja, den är...
att ligga i 80 är jättetråkigt.
Det är inte ens lagligt.
Aldrig använt farthållare så mycket som jag har gjort nu när jag har kört e-tron GT. För att det går inte annars. Nej. Alltså pedalen är så jättefint balanserad. Men den tar också väldigt högt. Vilket gör att du behöver inte beta särskilt mycket på den för att ligga just i 100.
Christoffer Rask, Model S då, Play, det finns ju en X också. Det är ju en extra nivå av dumhet att köpa en stor SUV med dessutom sex. Den är sexsitsig är den, ja, just det, den Playden då, för att du kan inte heller ta bort de där bakre raden. Den är alltid uppe. Men skit i den. Model S Plaid. Känner du som Tesla-ägare att nu, oj vad jag saknar denna effekt här nu när jag ska köra ut på genom Jönköpings nätter?
Nej, alltså jag tycker Tesla Model S Plaid tyckte inte jag lämnade något bestående intryck faktiskt. Jag skulle ta en Audi e-tron GT alla dagar i veckan framför det faktiskt. Jag tyckte att Model S är för stor egentligen, tror jag, för den paketeringen.
Ja.
Du kan liksom inte köra kul och agilt på något sätt, på samma sätt som kanske med e-tron GT eller de mindre, kanske Model 3 för den delen också.
Det finns ju Model 3 Performance, va?
Det finns, ja.
Rätt liten rolig, trevlig bil, sägs det. Jag menar, vi pratade lite om säkerhet och sånt innan. Det kommer då krav på alla bilar att varna om du kör 1 km över hastighetsgränsen. Vi kan göra paradox då när vi kopplar till den här diskussionen. Du har alla de här, du har de här megaeffekterna. Du kan köra riktigt snabbt med de här bilarna. Och samma ögonblick som du kommer liksom upp i 110 då, på de flesta vägsträckor, max 120 i Sverige, så begår du liksom ett lagbrott. Och då har du betalat 1,5 miljoner för en e-tron RS, e-tron GT i alla fall. Den du har börjar väl på 1,1, va, eller något sånt där?
1 279 000, okay. Eller något sånt, tror jag börjar på. Okay. Den konfigurationen jag har kostar 1,47 miljoner.
Aha. Och då har du så att säga den motorsvaga varianten då ju.
Precis.
Och så syftet med de här bilarna, det är ju helt enkelt att har man råd och häva sin 40-årskris, så köper man en sån här.
Alltså e-tron GT tror jag är en 50-årskris faktiskt.
Ja, men är inte det Porsche Taycan det? Är det uppe i 60 då kanske?
Jag skulle nog köpa en e-tron GT före en Taycan.
Ja, det skulle jag också göra faktiskt. Men det är ju,
ja, du skulle göra det. Det blir ingen förvånad över. Men... Sveriges största Audi-fan.
Jag har faktiskt betalt för min Audi. Vi sa det innan, så här influencer får allting gratis. Men jag har faktiskt betalt för min Audi. Men du betalar det. Jag kör runt i en Kia EV6 GT. Då går vi upp i 0 till 100 på 3,5 sekunder. Jag har alltså starkare. Det handlar inte bara om motoreffekt och sånt. Men i detta fallet så har jag alltså 430 kW motoreffekt på den här bilen. Den kostar bara 812 000.
Den är mer praktisk. Du får in hela familjen.
Mm. Man kan sitta tre där bak. Bara det.
Ja, det gör du inte, en e-tron GT, det kan jag lova dig.
Det finns ju inte, det är ju bara 2 säten.
Precis.
Och det är jättelitet. Och dessutom, så här, jag är ju dessutom för, jag kan komma ur lätt ur den här Kia EV6. Jag är ju för tjock för e-tron GT egentligen. Alltså man får ju olja in sig i rapsolja för att ta sig ur den liksom. Inga bilder här framför er nu, era snuskisar.
Det är för sent.
Det är för sent. ja, men så är det ju. Ja, jag har gjort det på film faktiskt. Med kläder på det också, ska sägas. Det finns ju ingenting sunt med att köpa. Om man nu vill ha en bil som kan köra jättesnabbt ut på en avfart upp på motorväg 120, och sen så får man se till att hålla sig där och får inte begå ett lagbrott. Så finns ju egentligen ingenting som är så sunt då som att köpa en EV6 GT, eller Kristoffer Gullin?
Alltså, nej, det skulle man väl kunna säga. Det beror ju, alltså, jag gissar ju att EV6 GT är den här bilen för familjen, men den vuxna som bestämmer över bilköpet, eller ja, där, som är intresserad av bilköpet, också tycker om att köra bil, men kan inte ha två bilar, utan då får man liksom kompromissa med att okej, men familjen ska in i bilen, men jag vill ha kul, då antar jag att EV6 GT är bilen.
Den är ju ganska så, den är ju inte Tesla Model Y första års modell, styv i fjädringarna så, men den är ju ganska så hård även på de mjukaste inställningarna så på Kia EV6 GT. Och du har de här sportstolarna som jag är lite för tjock för, så att då går upp liksom i låren, och du med dessutom manuellt inställbara då, till skillnad mot elektroniska på den andra. Så det är ju några kompromisser. Men samtidigt så är ju Kia EV6 GT är ju den vackraste Kia EV6-en som finns på grund av dess så snygga fälgar.
Jag håller med.
Ja, äntligen. Tack. Medan vi två håller med så är det ju en sanning.
Fälgarna är ju, de gör ju hela bilen i rött. Bilen ska vara röd också.
Bilen ska vara röd och de fälgarna. Ja. Och det är bara de fälgarna. Det går inte, det går, oavsett vilken Kia man köper, så är det de fälgarna som man får som är på den versionen så att säga. Det ska också sägas att detta är en enskild modell som heter Kia EV6 GT. Du kan ju köpa Kia EV6 med GT Line då. Men då är det alltså den vanliga och du får inte de här fälgarna och du får inte den här motoreffekten. Jag känner ju spontant här efter den här diskussionen att vi har ju inte svarat på den här frågan. Det sunda i att köra runt med högpresterade elbilar. Men det kanske inte är sunt heller, utan det kanske bara är en känsla av att ha det man tycker är vackert på uppfarten.
GT-bilarna säljs ju inte för att de ska vara sunda och ekonomiska och så, utan GT-bilarna, de köps ju för känslan. De köps ju för den som vill vara lite mer fancy-pansy liksom, och inte åka runt i vilket skräp som helst. Jag skulle älska att åka runt i e-tron GT. Jag älskar uppmärksamhet. Och det får man verkligen i den här bilen. Som sagt, du kallar mig en ung gubbe. Jag skulle absolut kunna se mig själv i den här. Men då i en annan färg. Grått tycker jag är lite tråkigt.
Jag tycker den är bästa färgen. Kör du den jag hade också?
Ja, det kanske jag gör. Jag har ingen aning.
Ja, men det är den utan. Den är lite lågspesad också. För kostar 1,4 miljoner så är den inte lågspesad. Den har ju inte de här fetaste lamporna till exempel.
Nej, det har den inte.
Den har inte, för e-tron, du kan ju lägga till så att du kan, för den har ju en svängradie som är som en oljetanker, men du kan alltså lägga till att jag har varit i ett garage i Södertälje och återhämtar mig aldrig från det, kan jag säga, när jag försökt komma ur därifrån. Men du kan ju lägga till så att bakhjulen svänger också på den bilen.
Det går, absolut. Ja. Men som sagt, jag hade nog valt gul eller röd för att poppa lite extra.
Just det. Ja, ja, ja.
Men som sagt, det här är ju en bil du köper bara för eget bruk, för egen känsla. Det finns ingen som helst rim och rason att köpa en sån här bil. Den är låg. Det är en låg bil, men den har inte en låg förbrukning. Den har ett stort batteri. Och det finns ingen logiskt att köpa den här på.
Just så. Det är otroligt ovettigt att köpa bil generellt sett, ska ju sägas. Ännu ovettigare att köpa det här. Frågan är ju om vi kommer få ha lite mer sunda val framöver, för att Kristoffer Gullin ska ut och köra Kia Niro EV och snart även Fiat 500e.
Ja,
kommer man ner lite i prisklasser och storlekar.
Jag har ju fått lite kritik även på min kanal om just det här att det har varit väldigt mycket prestandabilar, det har varit väldigt mycket SUVar, väldigt mycket dyra bilar, och det håller jag med om. Det är det som har varit nu på senare tid. Så att från och med nästa vecka så går jag ner. Jag går från alltså en e-tron GT till Kia Niro EV. Det ska bli ett miljönbyte, får vi väl säga.
Minst sagt, bokstavligt och billigt.
Och sen efter det så kommer jag åka Fiat 500e. En 3,5 meter lång elbil. Är det något att ha? Jag har ingen aning. Vi får se.
Kristoffer Rask, du ska få sista ordet. Har du några framtida biltester här som antingen åt det ena eller andra hållet, så att säga, i prestandaligan?
Jag har lite planen uppåt i prestandaligan. Det är lite Audi så här på intåg.
Ja, härligt. Jag får ju mycket kritik här för att vara lite väl mycket Audi. Någon har till och med använt ordet fanboy i slutna rum. Men jag känner ju lite jag känner ju lite att det har blivit väldigt mycket Audi från båda herrarna här nu framöver. Ja, spännande, spännande.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Med det så har vi ju faktiskt lite mer att säga. Vi ska tacka Greenly som är vår sponsor denna dag och vecka.
Veckans episod av Elbilsveckan presenteras av Greenly. Tre riktigt bra saker med Greenly. Det är bra för din plånbok, du får en monetär ersättning. Det är bra för miljön, vi undviker peak hours och slipper sätta igång Karlshamns oljekraftverk. Men det är också bra för samhället. Tillsammans kan vi balansera elnätet och ta tillvara på de resurser som redan finns. Kom igång med Greenly redan idag. Besök oss på greenly.com. Tack så mycket från oss från Greenly, och nu fortsätter ett fantastiskt avsnitt av Elbilsveckan.
Tack för det, Greenly. Jag lovar, någon ska köra ner till Karlsson och göra en bilrecension med det där verket i bakgrunden. Tack Kristoffer Rask för du hoppar in här och var med och delar med dig av dina insikter. Visserligen kan ni inte höra mer av Kristoffer Rask, men ni kan läsa mer av Kristoffer Rask på alltomelbil.se, Sveriges snabbast uppdaterade nyhetssajt om just elbilar och elektrifiering. Ni kan kolla på YouTube hos mig, Peter Esse, och ni kan kolla på guiden om elbil. Kristoffer Gullin är ute och kör sina stora och små bilar. Ni hittar oss på, eller ni mejlar oss på info@elbilsveckan.se om ni har frågor eller synpunkter eller någonting annat. Tack också Dennis Klarin, ljudtekniker, som har fått det här avsnittet att låta så mycket mer professionellt än vad det var. På återhörande, hej!
Hej då!
Hej!